Vi kan börja med att öppna Bibeln till Jesaja 53. Vi ska läsa dagens predikotext som är verserna 7-9. Det pratar alltså om den här Herrens tjänare. Han blev misshandlad, men ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Som ett lamm som förs bort att slaktas. Som ett får som är tyst inför de som klipper det. Så öppnade han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte betänker att när han rycktes bort från det levandes land blev han plågad på grund av mitt folks brott. Han fick sin grav bland de ogudaktiga men var hos en rik vid sin död. För han hade inte gjort något orätt och inget svek fanns i hans mun. Ja. Så visste ni att den här texten som jag ska predika om idag, den predikades redan i Bibeln. Nämligen i Apostlagärningarna kapitel 8, vers 26-36. Det står så här. En Herrens ängel talade till Filippus. Han och sa, stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem till Gaza. Den ligger öde. Filippus reste sig och gick. Då kom en etiopisk hovman som var eunuck och ansvarig för hela skattkammaren hos den etiopiska drottningen Kandake. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Då sa anden till Filippus, gå fram till vagnen och håll dig nära den. Filippus skyndade fram och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han, förstår du vad du läser? Mannen svarade, hur skulle jag kunna det om ingen vägleder mig? Och han bad Filippus komma upp och sätta sig bredvid honom. Stället i skriften som han läste var detta. Som ett får som förs bort till slakt, som ett lamm som är tyst inför den som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom upphävd. Vem kan räkna hans släkte eftersom hans liv ryckts bort från jorden? Hovmannen sa till Filippus, jag vill fråga dig vem profeten talar om? Om sig själv eller någon annan? Då började Filippus tala och utifrån det skriftstället förklarade evangeliet om Jesus för honom. När de nu färdades vägen fram kom de till ett vattendrag och hovmannen sa, här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt? Det hade varit intressant att höra den förklaringen som Filippus gjorde. Då hade jag inte behövt göra så mycket arbete själv. Men Filippus fick visa den här etiopiska hovmannen vem texten handlar om. Och han fick sen förklara evangeliet för honom. Och jag skulle vilja göra ungefär detsamma idag. Det kanske inte kommer vara lika bra som Filippus. Men det kommer ni aldrig veta för ni vet inte vad han sa heller. Så ni får hålla till godo med mig. Så i dagens predikan som jag har kallat Herrens tjänare, det villiga offerlammet. Så ska vi titta på tre observationer som jag tror att Herren vill uppmuntra oss med idag. Vi har tre observationer från texten som jag vill dela. Den första observationen har med profetians träffsäkerhet i historiska detaljer att göra. Och jag har kallat den Herrens tjänares historiska uppfyllelse. Den andra observationen är en djupdykning i en av de här historiska detaljerna. Nämligen den orättfärdighet som Jesus fick utstå. Och jag har kallat den Herrens tjänares orättfärdiga dom. Och den tredje observationen är en kort titt på det faktum att Jesus genomled det här frivilligt för sitt folks skull. Och jag har kallat det Herrens tjänares frivilliga död. Så hittills när vi har tittat på texten i Jesaja 53 så har vi tittat på den vers för vers. Och jag kommer titta på verserna 7-9 idag. Men jag kommer att dra saker från alla verser i varje punkt. Så om man har texten framför sig så är det lättare att följa med, så man kommer liksom hänvisa till den hela tiden. Så vi börjar med den första observationen, som jag har kallat Herrens tjänares historiska uppfyllelse. Så när jag har förberett för Jesaja 53 så har jag använt många olika hjälpmedel. Och ett av de här hjälpmedlen är ett litet kompendium som jag har fått från min svärfar, som kanske är från 50-talet någon gång. Och i det här kompendiet så finns alla texter i Bibeln uppdelade i predikodelar liksom, som har fått namn. Och den här delen, det här stycket, Jesaja 53:7-9, som jag predikar idag, kallas där The Historian's Record. Alltså historikens text. Och anledningen till det är inte helt ologisk. Tittar man speciellt på det här stycket så är det lätt att förstå varför en historiker skulle gilla det. Det gäller naturligtvis hela kapitel 53. Men i synnerhet det här stycket. För bara i de här tre verserna vi tittar på idag så har vi 8 specifika saker som kan följas upp historiskt för att se om någon i historien skulle vara den här Herrens tjänare som Jesaja skriver om. Men innan vi tittar på de här 8 sakerna så behöver vi påminna oss om texten lite. Den här texten som vi går igenom och har framför oss nu är skriven av profeten Jesaja. Han levde ungefär 700 år före Kristus. Och det äldsta fysiska manuskriptet vi har av boken i sin helhet är från Dödahavsrullarna. Och de är daterade till ungefär 200 år före Kristus. Så vi vet att det här inte är någon efterhandskonstruktion, utan det här fanns innan Jesus kom. Och vi har också talat om att den här texten är skriven som om profeten liksom står i en tid efter det att Herrens tjänare har kommit. En tid när hans folk börjar få upp ögonen för vem Herrens tjänare verkligen är. Och de ser tillbaks i historien, de gråter över hur den här Herrens tjänare blev behandlad. Så när det står de här 8 sakerna som vi ska gå igenom, så tittar vi, stämmer det in på någon som har levt i historien? Vi kan liksom stå tillsammans med Jesaja och titta på vem Herrens tjänare kan vara. Och vi ska nu se om det finns någon person som stämmer in med beskrivningen i Jesaja 53. Om vi tittar på texten så kan vi då titta på vilka de här 8 sakerna är. Det första är att han ska ha blivit misshandlad. Han ska ha varit tyst inför dem som förde bort honom. Han ska ha blivit dömd. Hans folk ska ha vänt honom ryggen. Han ska ha ryckts bort från det levandes land. Han ska ha dött bland de ogudaktiga. Han ska ha varit hos en rik man som död. Och han ska inte ha gjort något orätt. Så det är 8 saker som man kan peka på stämmer det här. Och vi har ju under predikoseriens gång sagt att Herrens tjänare är Jesus. Så det är inte så uppseendeväckande att jag kommer kolla lite närmare hur de här korrelerar med varandra. Om det är Jesus som är Herrens tjänare. Men egentligen så borde det vara ganska uppseendeväckande. För om vi tänker på att det här är skrivet hundratals år innan Jesus kom, så borde det ju vara någonting som är jättesvårt att acceptera. Ibland så känns det som att vi ser det liksom som en sån självklarhet att det talas om Jesus här, att vi liksom missar hur underligt det är. Ingen annan skriven profetia utanför Bibeln i alla fall kommer ens i närheten av att vara så exakt som den här. Och jag tänkte att vi går igenom och tittar på de här historiska detaljerna och ser om de stämmer så bra som jag hävdar att de gör. Vi börjar med den första. Han ska bli misshandlad. Vi har ju gått igenom hur illa misshandlad Jesus blev under korsfästelsen i den predikan jag höll på Tjörn. Den kan ni ju lyssna på om ni inte hörde den. Så jag behöver inte gå in på detaljerna, men en snabb återblick ändå. Han fick liksom en törnekrona tryckt på huvudet. Han blev slagen. Han blev gisslad med piska som slog sönder hans kött. Och till slut så fick han bära sitt kors till den plats där han blev upphängd på det och dödad. Det är nog svårt att föreställa sig hur det var. Men att det misshandel är i alla fall det minsta man kan säga att det var. Så det var en av en. Men samtidigt är det många som blivit misshandlade i historien. Så man kan ju inte säga att det var Jesus än. Så den andra, han ska vara tyst inför dem som förde bort honom. Och det här är något som är lite udda. Vem gör så? Men ändå så är just Jesu tystnad något som sticker ut ur berättelserna om hans korsfästelse i evangelierna. I Lukas 23 till exempel så kan vi läsa att Herodes fick förakt gentemot Jesus för att han inte svarade honom. Och i Matteus 27 så vet vi att Pilatus förvånades över att han var så tyst när de anklagade honom. Det är ju inte något som normalt skulle hända. Men med Jesus var det precis så som Jesaja sa. Så det är två av två. Han ska bli dömd. Och orden här som det står att han ska utstå våld och dom. Och de här orden våld och dom, enligt vad jag lyckas läsa mig till nu. Så tillsammans så pekar de på liksom den här orättfärdiga domen. Och hur var då egentligen Jesu dom? Hela min andra punkt kommer att handla om den här orättfärdigheten i den domen som Jesus fick. Men jag kan väl säga att den här rättegången som han genomled var helt galen i rättshänseende. Och hans dom var helt och hållet orättfärdig. Så vi säger tre av tre. Tre, så. Han ska få hans folk att vända honom ryggen. Vi läser i evangelierna att hans folk, alltså judarna, vände honom ryggen. Och det är en självklarhet eftersom det var de som fick honom att bli dömd och avrättad. Men det är inte bara som det folket i stort, utan alla hans nära vänner, alla hans lärjungar spreds för vinden. Hans folk förstod inte vad som hände. Och de vände honom ryggen. Petrus förnekade honom tre gånger. När folk frågade honom, tillhör du Jesus? Nej, jag vet inte vem han är. Alla vände honom ryggen. Och i den här punkten ska man också säga att det finns ju rätt många personer som försöker säga att det här Jesaja 53, det handlar inte om Jesus egentligen. Det handlar om någon annan eller några andra. Och huvudtolkningen bland judarna har länge varit att den här Herrens tjänare, det är det judiska folket. Det är inte en specifik person. Och de har en lite poäng med, liksom jag förstår hur de tänker, för i kapitel 56 och 61 så talar Jesaja om det judiska folket just som Herrens tjänare. Men här i vers 8 i kapitel 53 så ser vi att Herrens tjänare är någon som judarna ska vända ryggen. Någon som ska dö på grund av sitt folks brott. Så Herrens tjänare kan inte vara folket. Som det funkar inte. Herrens tjänare måste vara någon annan. Men i alla fall så vet vi att folket vände Jesus ryggen, precis som Jesaja sa. Så det är fyra av fyra möjliga som pekar på Jesus. Sen så står det att han ska ryckas bort från den levandes land. Och det här är ett sätt att han skulle dö. Och han skulle dö en icke-naturlig död. Så han skulle ryckas bort. Eller? Och man kan väl inte säga att Jesus dog en naturlig död. Även om det självklart var fullt naturligt att han dog när han misshandlade som han gjorde. Men det är fem av fem. De nästa två är intressanta för de är väldigt osannolika att hänga ihop som de gör. Nummer 6, han ska dö bland de ogudaktiga. Jesus, han hängdes ju på ett kors. Och i Matteus 27:38 så står det: tillsammans med honom korsfästes två rövare, den ena på högra sidan och den andra på vänstra. Så han dog och blev korsfäst bland de ogudaktiga. Så där har vi utan tvekan 6 av 6. Men så står det att han ska vara hos en rik i sin död. Och det här är intressant, för jag är ganska säker på att tanken med att Jesus blev upphängd på ett kors och dödad bland rövare var att hans kropp också skulle kastas på soptippen bland de andra rövarna. Eller hur? Men så hände något intressant. I Matteus 27, 57-60 så kan vi läsa det här. När det blev kväll så kom en rik man från Arimatea som hette Josef. Och som också hade blivit en Jesu lärjunge. Och han gick till Pilatus och han bad att få Jesu kropp. Pilatus befallde att han skulle få den. Och så tog Josef kroppen, svepte den i rent linnetyg och lade den i sin egen nya grav som han hade låtit hugga ut i klippan. Sen rullade han en stor sten för ingången till graven och gick därifrån. Så från ingenstans så kommer Josef från Arimatea och för Jesus till de rikas gravar i hans död. Det är ju klockrent utifrån profetian. Men hur många gånger tror ni det har hänt i historien? Och hur många gånger tror du att någon har lyckats pricka in den exakta detaljen 700 år innan det hände? Vad säger man? Score. 7 av 7. Den 8:e. Han ska inte ha gjort något orätt. Och det finns ju ingen som kan säga att Jesus gjorde något orätt. När han blir dömd så säger Pilatus till och med: vad har han gjort för ont? Och så tvådde han sina händer och så sa han: jag är oskyldig till den här mannens brott. Det här får ni själva ta ansvar för. Jesus, han hade inte gjort något orätt för att bli korsfäst. Men vi vet också att han inte hade gjort något orätt i sitt liv. Så där har vi 8 av 8 möjliga. Ding, ding, ding. Vi har en vinnare. Eller hur? Vad är chansen? Är det inte förbluffande egentligen att den här texten finns? Som så exakt förespår exakt vad som ska hända så lång tid efter den skrevs. Men jag tänker, är det inte ännu mer häpnadsväckande att det finns de som läser det här och som inte ser att det är Jesus det talar om? Och det är intressant, för även att Jesaja skriver här att Herrens tjänare skulle dö och dö på ett hemskt sätt, men utan att försvara sig, så letade den här läran aldrig sig in i den judiska förståelsen av Messias. Men efter det att Jesus hade dött och uppstått så blev det helt plötsligt så att det här kapitlet blev jättebetydelsefullt för den här växande skaran av lärjungar som trodde på Jesus. Vi såg ju här att Filippus använde den här exakta texten för att förklara evangeliet till den egyptiska hovmannen. Och det här kapitel 53 av Jesaja, det är det överlägset mest citerade kapitlet i Nya testamentet. Från Gamla testamentet. Och det här faktum att Messias måste lida och dö och uppstå, att det var en nödvändighet utifrån skriften, det blev en trospunkt. Och det blev också ett frekvent tema i apostlarnas skrifter. Så vad kan vi då ta med oss av den här första punkten? Vad är applikationen för oss? Jo, jag tror att vi kan ta med oss att vi kan lita på att vår tro, att Jesus var den som var förutspådd och att han gjorde det han skulle göra. Jesus död var ingen plan B. Gud har inga plan B. Och vi kan instämma med Paulus I den allra första trosbekännelsen som finns nedskriven. Så i första Korinthierbrevet 15 och 3 så skriver Paulus att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Och han blev begravd och han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och då är jag helt säker på att den här trosbekännelsen pekar just på Jesaja 53. Så vi kan alltså bli än fastare i vår tro och vi kan lita på att Gud har talat genom sitt ord. Och att det ordet är pålitligt och trovärdigt. Vilken annan text kan vi peka på som har förutspått framtiden på ett sånt sätt? Det kan vi inte. Det finns inga sådana texter. Och vi kan säga att Jesus från Nazaret, som är vår Herre, är den Herrens tjänare som Jesaja skrev om. Och det han gick igenom var exakt i överensstämmelse med skrifterna. Och således också Guds plan. Så det var min första observation. Herrens tjänares historiska uppfyllelse. Och som andra observation så tänkte jag att vi går in lite djupare i en av de här åtta historiska punkterna. Nämligen det här orättfärdiga. Den orättfärdiga dom som Jesus gick igenom. Och vår text här, det talar om att han blev misshandlad, plågad och dödad trots att han inte hade gjort något orätt. Och att det inte fanns något svek i hans mun. Där har vi väl ändå själva definitionen på en orättfärdig dom. Och det står också att han blev borttagen genom våld och dom. I vers 8 där. Och som jag nämnde förut så är de här orden våld och dom två termer som är liksom sammankopplade här. Och tillsammans talar de just om en orättfärdig dom. I boken The Gospel According to God som John MacArthur har skrivit så har han med ett långt citat från en 1800-tals studie om judarnas rättegångsförfarande. Hur judarna normalt höll rättegång. Och han har med en grej om hur man skötte det när någon skulle dömas till döden. Och det är som en ingående, men jag har försökt att korta ner det lite. Så här fungerade det normalt i judarnas rättegångar. Först så fick den anklagade tala inför domarna. Och de här domarna utgjordes av folkets äldste. Sen fick varje vittne ge sitt vittnesbörd. Och all bevisning lyftas fram inför domstolen. Och innan vittnena fick vittna så fick de följande sagt till sig. Det är inte gissningar eller vilket som helst offentligt rykte som har förts med dig som vi ber dig om. Tänk över att ett stort ansvar ligger på dig. Att vi inte är upptagna av en affär som ett fall av ekonomiskt intresse där skadan kan repareras. Om du orsakar fördömandet av en person som är oskäligt beskyld, då kommer hans blod och blodet av hela hans avkomma som du vill beröva jorden att falla på dig. Gud kommer att kräva dig på en redogörelse. Så som han avkrävde Kain ett redogörande för Abels blod. Varsågod och tala. Det är ganska starka ord. Sen hade de en massa regler om vem som fick vittna mot en anklagare. Så att inga falska, omoraliska eller svaga vittnen skulle kunna fördöma personen i fråga. Och sen hade de en intressant grej att den anklagandes bekännelse mot sig själv inte kunde fördöma honom. Man skulle inte tro på en bekännelse om det inte fanns två eller fler vittnen som bekräftade vittnesmålet. Det var väldigt viktigt att man inte satte någon till döds bara för att han inte ville det. Så man litade inte på ett vittne även om det var han själv eller hon själv. Och sen då så skulle domarna ge sina anledningar till varför de tyckte som de gjorde inför en omröstning. Och då var det så att de som tyckte att den anklagade var oskyldig fick börja och ge sina anledningar. Och de fick hålla på ganska länge. Och de som tyckte att den anklagade skulle bli dömd, de fick tala sist. Och då, det var viktigt att de var väldigt måttliga i deras utläggningar. De fick inte liksom, trycka på. Och om den anklagades försvarare ansåg att den anklagade var oskyldig, då fick han gå upp och hålla slutplädering. Men om försvararen ansåg att han är nog skyldig, då fick han inte hålla någon plädering. Han var tvungen att vara tyst. Och sen när domarna skulle rösta så gällde det att 11 av 23 domare behövde rösta för en friande dom för att han skulle bli fri. Men 13 av 23 var tvungna att rösta för att fälla honom. Och om det fanns en av domarna som inte kände att vi har tillräckligt mycket kött på benen för att kunna rösta, så tar man in 2 till. Och om det inte gick så tar man in 2 till. Tills man blev hela 62 domare. Och om man i omröstningen kom fram till ett frikännande sen då, då frikändes den anklagade direkt. Och han fick gå. Men om de kom fram till fällande dom, då bordlade man frågan. Man liksom la den på bordet. I 3 dagar. Och under de här 3 dagarna så fick domarna tänka igenom det och fasta. Och på 3:e dagen kom de tillbaks. Om någon hade ändrat sig från en fällande dom till en friande dom, då fick de ändra sitt domslut. Men om någon hade ändrat sig från en friande dom till en fällande dom, då gällde deras första röstning. Då skulle han frias ändå. Och om det sen blev en fällande dom i alla fall, så fördes fången direkt till avrättningsplatsen. Men det här gjordes sakta. Sakta, samtidigt som man ropade hela tiden att om någon har en anledning om varför personen bör friges, så ska de komma fram. Och om någon gav en anledning, till och med om det var den dömde själv som kom på att vänta nu, det här har inte jag sagt. Då togs han tillbaks, så fick de gå igenom de här grejerna. Och det här fick man göra 5 gånger. Och om det fortfarande efter de här 5 gångerna var en fällande dom, så gav man då den dömde en bedövande dryck för att sedan bli avrättad. Så det här var liksom ett försök att vi vill inte göra någonting som är orättfärdigt. Såg ni hur många steg av försiktighet judarna tog när de skulle avrätta någon? Då tänker jag, hur mycket av det här känner ni igen från evangeliets berättelse om Jesu rättegång? Ingenting. Inte något. Jesus, han blev liksom tagen på natten i mörkret, fördes fram och tillbaka mellan Pilatus och Herodes och anklagades av de judiska domarna som liksom släpades efter. Och det höll inte ens på en hel dag med överläggningar. Och vittnesmålen var falska. Vi kan läsa i Markus evangeliet. Ni kan öppna och följa med där. Markus 14. 55-64. Och vi kan stanna i Markus där. För jag ska tillbaks lite grann. Så Markus 14. 55-64. Det står: översteprästerna och hela stora rådet försökte få fram ett vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden. Men de fann inget. Många vittnade falskt mot honom, men deras vittnesmål stämde inte överens med varandra. Då trädde några fram och vittnade falskt mot honom och sa: vi har hört honom säga, jag ska riva ner det här templet som är gjort av människohand och på 3 dagar bygga upp ett annat som inte är gjort av människohand. Men inte heller denna gång stämde deras vittnesmål överens. Då reste sig översteprästen och steg fram och frågade Jesus: svarade du inte på vad de vittnar mot dig? Men Jesus var tyst. Han svarade inte. Återigen frågade översteprästen honom: är du Messias, den välsignade son? Jesus svarade: jag är. Och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma bland himmelens moln. Då rev översteprästen sönder sina kläder och sa: behöver vi några fler vittnen? Ni har hört hädelsen. Vad anser ni? Alla dömde honom skyldiga till döden. Det gick fort. Nu var det ju så på den här tiden att judarna själva inte hade rätt att avrätta någon, utan de var tvungna att få romarnas tillåtelse. Så de gick till Pilatus i Jerusalem och sa åt honom att göra det. Och vi läser i Markus 15, 60-15. Så står det så här: vid högtiden brukade Pilatus frige en fånge, den de begärde. Och där fanns nu en man som hette Barabbas. Han satt fängslad tillsammans med de andra upprorsmännen som hade begått mord under oroligheterna. När folket kom fram och började be honom göra som han brukade för dem, svarade Pilatus: vill ni att jag friger judarnas kung åt er? Han förstod nämligen att det var av avund som översteprästerna hade utlämnat honom. Men översteprästerna hetsade folket till att stället be att få Barabbas fri. Pilatus frågade dem än en gång: vad ska jag då göra med honom ni kallar judarnas konung? De skrek tillbaka: korsfäst honom. Pilatus frågade dem: vad har han gjort för ont? Men de skrek ännu högre: korsfäst honom. Och eftersom Pilatus ville göra folket till viljes, så släppte han Barabbas. Och han lät gissla Jesus och utlämnade honom till att bli korsfäst. Så Pilatus visste att det var fel. Men han vek sig inför folkmässan. Det här var ju allt annat än rättfärdigt. Det är precis som Jesaja säger: genom våld och dom så blev han borttagen. Det Jesus fick gå igenom var orättvist, orättfärdigt och ren ondska och värsta slag. Men frågan är då, hur ska vi tänka om det här? Alltså, problemet vi har här, det är ju att det här var en del av Guds plan. Vi ser det i Jesaja 53:10, versen precis efter vårt stycke. Det står: det var Herrens vilja att slå honom och lida. Och det här låter ju konstigt. Som vi har orättfärdighet som är tillsammans med Herrens vilja på något sätt. Finns det någon lärdom här? Ja, det gör det. Det finns en lärdom om hur Gud jobbar i historien och i våra liv. Så Gud är allsmäktig. Han har allt i sin hand. Och han kan få det som människor menar för ont att bli till det bästa. I Romarbrevet 8:28 så står det: vi vet att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud och som är kallade efter hans beslut. Det kanske inte är så jättelätt att se när man är mitt inne i den här orättfärdigheten. Jesus hade det ju inte lätt. Han svettades blod och bad att få avstå det han visste skulle komma. Vi ser ju att man mycket väl kan vara, utifrån det här så ser vi att man kan mycket väl vara i Guds plan, även om man inte har det lätt. Det finns liksom ingenting som säger att allt blir bra bara för att man följer Gud. Alla apostlarna till exempel, utom en, gick en våldsam död till mötes. Många lärjungar efter dem har fått lida och dö för sin tro. De första baptisterna i Sverige, de blev förföljda och vissa blev landsförvisade till och med. Men evangeliet spreds ändå för det bästa för oss här idag som är kallade efter hans beslut. Kanske är det så att du lider idag, men vi vet att Gud har allting i sin hand. Så lägg den här orättfärdigheten du går igenom i Guds händer och lita på att han vet vad han gör. Och om någonting hände som var orättfärdigt mot dig för länge sedan, så vet du nu att Gud hade sin hand i det. Idag är du här. Låt inte det som har hänt i historien göra dig bitter. Gud hade sin hand med i spelet. Oavsett hur orättfärdig behandlingen av dig var. Men samtidigt kan vi också lita på att han inte låter Gud, han låter inte den här ondskan som faktiskt har skett. Han låter inte den gå ostraffad. Ta till exempel när Judas går och förråder Jesus. Precis som det står skrivet att han ska göra. Då säger Jesus så här. Människosonen går bort som det står skrivet om honom. Men ve den människa genom vilken människosonen blir förrådd. Det hade varit bättre för den människan att aldrig ha blivit född. Och jag tror detsamma gäller med de judiska ledarna här. De fick Jesus avrättad orättfärdigt. Enligt Guds plan. De gjorde precis det som hade blivit förutsagt. Men jag tvivlar starkt på att de undgår straff för det. Det är fortfarande orättfärdighet. Så hur bör vi då tänka om eller när vi får genomgå orättfärdighet och ondska? Jag vet att det finns saker som har hänt några av oss här som är svårt att se än just orättfärdighet och ondska. Det finns saker som har hänt länge sedan tillbaks. Och det finns saker som har hänt för inte allt för länge sedan. Men hur bör vi tänka om det här? Min pastor Edinburgh, han var amerikan. Han spelade ishockey. Och på hans hockeyhjälm så hade han skrivit Romarbrevet 12:18-19. För att påminna sig om hur han skulle reagera när han blev orättvist behandlad på plan. I Romarbrevet 12:18-19 står det så här. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Hämnas inte, mina älskade, utan ge rum för Guds vrede. Det står ju skrivet, min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Jag tror att det kan vara bra att vi tänker så också. Att vi också kan överlämna vår sak till Herren som ska utkräva hämnden. Det är inte vår sak att utkräva den hämnden. Och vår Herre är ju Jesus. Och vi vill ta lärdom av honom som vårt exempel. Och i Petrus, första Petrusbrevet 2:21-25, så står det så här. Och notera gärna att den här texten som jag ska läsa nu, den hänvisar helt till Jesaja-texten som jag predikar över. Det står så här. Till detta är ni kallade. Kristus led i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er för att ni ska följa i hans fotspår. Han hade inte begått någon synd och inget svek fanns i hans mun. När han blev hånad svarade han inte med hån. När han fick lida svarade han inte med hot, utan han överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helare. Ni som var som vilsna får. Men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. Så den här andra observationen. Det är att Kristus led, dömdes och dog på grund av orättfärdighet. Och vi kan lära av honom att när vi går igenom liknande saker, så kan vi överlämna vår sak till han som dömer rättvist. Och min tredje observation är kort, men inte oviktig. Herrens tjänares frivilliga död. Du vet, Jesus, han var inte blind när han gick in i det här. Vi kommer ju ihåg att när han bad i Getsemane så svettades han som blod. Och han hade ångest och han grät i bön att få slippa genomlida det som skulle komma. Men han sa inte min vilja utan din. I Filipperbrevet 2:6-8 så säger Paulus, han, alltså Jesus, var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som ett segerbyte, utan han utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som människa, ödmjukade han sig och han blev lydig ända till döden, döden på korset. Och vi ser här i texten att Herrens tjänare ödmjukar sig. Han öppnar inte sin mun. Han var tyst. Han var villig att gå igenom den här orättfärdigheten och lidandet som skulle komma. Och han lydde ända till döden på korset. Och han gjorde det som ett får som leds till slakt. På Jesajas tid så var ju det judiska folket väldigt väl medvetna om fårskötsel. De visste mycket om får. Och i vår text så länkas Herrens tjänares agerande här till det som de mycket väl kunde känna igen. Jesaja säger att Herrens tjänare som ska komma, han kommer att ledas till slakt. Precis som en av era får. Som ett offerlamm. Och precis som era får så kommer han att göra det utan motstånd. Ett får är intressanta på det sättet. När man tar tag i ett får så är de lugna. De blir lugna. Jag växte upp på gård och där slaktade vi gris ibland. Och grisar är helt åt andra hållet. De har en reaktion som gör att så fort de blir fasthållna så skriker de. Det man säger, man skriker som en gris. Eller skriker som en stucken gris, säger man. För de skriker. Men får är helt annorlunda. Man tar dem, då blir de lugna. Så Herrens tjänare, han skulle ledas till slakt. Och precis som fåren då så skulle han göra det utan motstånd. Men frågan är då, varför ödmjukade han sig och gjorde det här utan motstånd? Jo, texten igen säger, han blev plågad på grund av mitt folks brott. Det finns en episod i evangelierna som är intressant. Precis innan den här skenrättegången som Jesus ska utstå så säger den dåvarande översteprästen något som han själv inte förstår men som hänvisar till våran text här. Det står så här, en av dem, Kajafas som var överstepräst det året, sa till dem, ni förstår ingenting. Inser ni inte att det är bättre för er att en man dör för folket än att hela folket går under. Det här sa han inte av sig själv, utan som överstepräst det året profeterade han att Jesus skulle dö för folket. Och inte bara för folket, utan också för att samla och förena Guds skingrade barn. Så här ser vi varför Jesus dog. Jesus, han var ett substitut. Han gick igenom allt det här så att du och jag inte skulle behöva gå under. Det här var ett räddningsuppdrag. Och frågan är då, räddningsuppdrag från vad? Du vet, jag sa precis förut att du bör lämna över den här orättfärdigheten som har utförts mot dig till Gud. Så att han kan hämnas det. För att Gud ska kunna straffa det. Så hamnar du helt plötsligt själv i ett problem. För det är inte bara så att du har utsatts för orättfärdighet. Utan du har utsatt andra för orättfärdighet. Och en rättfärdig Gud kommer att straffa den orättfärdigheten. Antingen genom att du låter Jesus ta på sig det straffet. Eller genom att du tar på dig det själv. Det är upp till dig. Problemet vi har här. Är inte att vi vill. Problemet vi har är att vi vill inte följa Gud. Vi vill ha oss själva som Gud. Vi har liksom inte förmågan att underordna oss Gud. Vi är inte villiga att helt acceptera honom som vår Herre. Vi är orättfärdiga i både vilja och förmåga. Men Jesus, han var en rättfärdig människa. Som villigt tog på sig de orättfärdigas fördömelse. Och han hade det som ingen annan har haft. Han hade viljan att acceptera och att underordna sig i rollen som det slutgiltiga offerlammet. Det var det offerlammet alla andra offerlamm genom tiderna var en bild av. Offerlammet var en bild av det här slutgiltiga offret som skulle komma en gång för alla för att göra hans folk rättfärdiga och ge dem en relation med Gud som de var skapade till. Så när man pratar om Jesus så finns det ju massa olika roller han kan vara i vårt liv. Det är ju sant om Jesus att han är vår lärare. Han är vår herre. Han är vår överste präst. Han är vår förebild. Han är vår frälsare. Han är vår kung och det finns många andra. Men vi kan aldrig riktigt förstå honom och evangeliet i någon av de här rollerna om vi inte först förstår att han är Herrens tjänare. Han är offerlammet som slaktades för vår orättfärdighets skull. Han är den som fadern hämnades på. För vår orättfärdighet. När Jesus dog på korset. Så Jesus Kristus, han är vår Herre. Och han är sannerligen Herrens tjänare. Det villiga offerlammet.